så har jag gjort allt fel hela vägen, men sen har Guds nåd kommit in och gjort allt rätt i alla fall. Men det är rätt skönt att veta det också, att vi som finns här, vi är ett folk som har blivit frälsta genom Guds nåd. Och när jag ser på dig och jag ser på er allihopa, så ser jag egentligen Jesus. Därför att han är ju urbilden och vi är skapad i hans avbild. Och frälsning handlar ju om att den avbilden då återupprättas i oss. Och det är ju därför som frälsning och evangeliet har så mycket med identitet att göra. Vi pratar ju mycket om hur vi vill nå ut till människor och sådär. Och jag tycker egentligen att den frågan är att tala om det utifrån fel perspektiv. Därför att när evangeliet landar i ditt liv, så kommer du inte kunna låta bli utan att nå människor. Du kommer inte kunna låta bli utan att tala till människor. Du kommer inte kunna låta bli utan att betjäna människor. Och anledningen många gånger till att jag tror att folk har svårt för att vittna har att göra med att man vet inte vad man ska säga. För att jag har aldrig träffat någon som har varit med om något riktigt positivt i livet som tycker att det är svårt att berätta om det. Jag menar, det var inte svårt för mig att berätta när jag skulle gifta mig. Eller hur? Det var inte svårt för mig att berätta när vi hade fått våra barn. Det var inte svårt för mig att berätta att jag var ganska tacksam när jag hade kommit fri ifrån fängelset i Syrien. Jag menar, sitta kidnappad och frihetsberövad och liksom spottad på i 1,5 år och sen får man komma fri. Det är ju inte så svårt att dela det och tycka att det är ganska positivt, va? Och evangeliet är ju mycket, mycket bättre nyheter än så. Evangeliet är ju världens bästa budskap. Och min tes är att ju mer evangeliet landar i en människas liv, ju svårare blir det att inte prata om det. Och jag har tänkt väldigt mycket på det här nu i sommar och nu i höst här, för att ni vet ju att det har ju varit val och så här. Och det har varit en massa olika tankar om i tidningar och olika debatter och så här. Vad säger Gud till Sverige? Vad har Gud för tilltal till oss just nu och så där? Det är också en tid när folk gärna då sätter olika etiketter på varandra. Det är en tid när man definierar vad är mest kristet att rösta på och vad är inte liksom. Och det här valet då skulle bli ett ödesval. Men jag har ju tänkt på det ända sedan jag blev frälst. Så jag är ju inte uppvuxen i frikyrkan så, men ända sedan jag blev frälst så är det som att varje val har det alltid varit människor som har sagt att det här valet är ett ödesval för vårt land och så. Och då brukar jag tänka, finns det något val som inte är ett ödesval, har jag tänkt så här. Finns det någon gång när liksom, och sen så märker man efter ett tag att det här valet hade inte så stora konsekvenser som vi trodde i alla fall. Och jag tror att det finns någonting helt annat egentligen som är en ödesfråga för Sverige. Och det har att göra med evangeliet. Jag tror att den stora ödesfrågan för Sverige handlar om att församlingen återupptäcker evangeliet. Evangeliet och det Jesus har gjort på korset är så radikalt att det kommer ta en hel evighet att förstå det. Jag menar, se Guds lam som borttager världens synd. Inte kyrkans synd. Inte de som har omvänt sig. Inte de som tror på det. Utan hela världens synd är borttagen i Kristus. Ja. Det står, Paulus säger i andra Korinthierbrevet, Gud var i Kristus och försonade hela världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras överträdelse. Utan han anförtrott åt oss försoningens ord. Liksom i Adam alla dör, ska i Kristus alla göras levande. Evangeliet berör varje människa och sätter en ny identitet på varje människa. Och jag tänkte tala lite grann om det idag. Du vet, Gud har tagit bort och försonat hela världen med sig själv. Så när han sätter identitet på dig och mig idag, så gör han inte det genom att peka på var du kommer ifrån, vilken livssituation du finns i, vad du har gått igenom, utan när Jesus sätter identitet på dig så ser han på korset. Så sätter han identitet på dig utifrån vem han är och utifrån vad han har gjort. Och jag har tänkt mycket på det. Väldigt mycket av det vi gör när vi gör profetisk evangelisation bygger på den här typen utav sätt att vittna. Vi satt med en prostituerad en gång. Jag tror jag nämnt det här förut här, men det är som ett bra exempel som jag bara vill ha som ingång när jag läser bibeltexten. Vi satt med en prostituerad på plattan en gång och vittnade och liksom pratade med henne och delade evangeliet. Och hon sa så här att jag är ju fullständigt misslyckad. Och jag har barn som jag har adopterat bort, för inget barn ska behöva ha en mamma som mig. Och hennes tanke, hennes identitet, hennes attityd sa att hon inte är värd någonting. Och sådär. Och det har hon ju hört och fått predikat för sig på olika sätt i hela livet. Och du kommer aldrig att kunna få se en omvändelse i människors liv bara genom att de ser vad de har gjort för fel. Utan förändring och upprättelse kommer när människor möter Jesus. Och så var det en i våra team som sa: men du, jag har ett ord ifrån Gud till dig. Och när den här prostituerade hörde att det var någon som hade ett ord från Gud, och då så liksom reagerade hon ju så här, varför hon tänkte att nu kommer liksom en smäll här. Men så sa han att du vet att när Gud ser på dig så ser han dig som sin dotter som har varit borttappad men som ska få komma hem idag. Och så gav han en syn där han sa att jag ser dig som en prinsessa iklädd vita kläder sittande i den himmelske faderns famn. Och det blev ju för henne jättedramatiskt, för det hade hon ju aldrig tänkt att någon skulle säga till henne. Och så började hon gråta och så fick vi be med henne. Jaha, många sådana vittnesbörd. Bara här om veckan på en av våra helande retriter i Finland så kom det en kille som var tvångsintagen på psyk. Han hade försökt att ta livet av sig och liksom gått igenom en rejäl krasch. Du kommer ihåg det, Jocke, du var med mig. Och han hade aldrig någon gång varit på ett kristet möte hela sitt liv. Och det första han kommer in och är med på, det är ju liksom våran liksom kväll som är fullt av manifestationer och fullt av liksom saker som han inte har en aning om vad det här är för någonting egentligen. Jag vet inte om det var så speciellt anpassat för honom, men så kommer han fram efteråt och säger att jag har ju aldrig varit på ett kristet möte någon gång förut, och jag brukar vara en rätt kul kille, sa han, men jag har liksom kört mig i botten och försökt ta livet av mig, men någonting hände här. Jag känner den här kärleken från Gud. Och jag sa till honom, du vet, Gud ser inte på dig som körd och misslyckad så att du behöver ge upp. Utan när Gud ser på dig så ser han någon som ska få uppleva frälsning, förvandling, upprättelse. Då började en förvandling, och innan helgen var över så var han både liksom både berörd, fylld av helige ande och faktiskt med i lovsångsteamet också. Det finns en sån kraft i evangeliet. Va? Och evangeliet handlar inte bara om syndernas förlåtelse, utan evangeliet kommer med ett nytt liv och en ny identitet. Alla som har hört mig predika här, ni vet ju hur ofta jag liksom talar om att det finns inga bra eller dåliga kristna, utan det finns bara helgade, fullkomnade kristna som är uppfyllda av Guds fullhet och som har blivit renade i blodet. Det är så viktigt för oss att vi har med oss de här sakerna. Så det betyder att när jag ser på dig, när jag definierar dig och talar med dig och möter dig, så ser inte jag på dig utifrån ditt liv, dina omständigheter, vad du har gått igenom. Inte så att det är oviktigt, det är bara det att det inte är det som definierar dig, utan Jesus definierar dig. Och Paulus talar i Galaterbrevet om det här, kapitel 6. Vers 11. till och med vers 15. Så står det så här. Se här med vilka stora bokstäver jag skrivit till er med egen hand. Alla som vill ha gott anseende genom något yttre försöker tvinga er till omskärelse. Och detta bara för att ni inte ska bli förföljda för Kristi kors. Ty det som låter omskära sig kan inte ens själva hålla lagen. Men det vill att ni ska låta omskära er för att ni ska kunna skryta med att ni är omskurna. För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Det är intressant här att Paulus, det står att se här med vilka stora bokstäver jag skriver till er med egen hand. Vanligtvis så skrev inte Paulus sina brev själv, vet ni. Utan han dikterade dem och så var det någon som skrev ner. Det var det vanliga sättet. Men här så skriver Paulus själv. Och därför säger han, se här med vilka stora bokstäver jag skriver till er. Och så talar han om att det finns en förföljelse för korset. Han talar om att på den här tiden så handlade det ju om omskuren eller oomskuren. Inne eller ute, med eller inte. Men han säger att det är inte det som definierar det. Det är inte så jag ser på världen. Vilka är med, vilka är inte med. Utan han säger att jag ser mig själv. Jag har blivit korsfäst för världen och världen har blivit korsfäst för mig. Så när jag ser på världen så ser jag hela världen korsfäst med Kristus. Ser jag hela världen i Kristus. Och därför så handlar egentligen inte mission eller evangelisation om att nå ut till människor. Utan det handlar om att tala om för dem att du har varit inkluderad från första början. Därför så säger Paulus till hedniska, till grekiska filosofer i Aten att i honom är det vi lever, rör oss och är till. Johannes säger allting har blivit skapat genom honom och allting hålls samman genom och i honom. Han är Guds lam som borttager världens synd. Han kom med frälsning inte bara till kyrkan utan till världen. Och därför är det så att evangeliet definierar alla människor. Så när jag sitter och tittar på våra kära partiledare till exempel, så är inte min hjärtefråga vilken av dem ska jag lägga min röst på. Utan min hjärtefråga är att jag ser att alla de här är inkluderade i vad Jesus har gjort. Och när jag ser på dem så ser jag att de är omslutna av Kristus, men de vet inte om den. Och därför så behöver de höra att Gud älskar dem. Därför så behöver de höra att Jesus har gjort någonting som har förvandlat hela världen. Okej. Okay. Så det är ju någonstans här som jag tror att evangeliet måste få sitt nedslag i våra liv. Det vill säga, vi måste förstå hur korset definierar oss. Därför att annars så kommer vi ha en massa teorier och tankar och ge till människor. Men vi kommer inte ha någonting som har påverkat våra egna liv på djupet. Men Gud vill ta oss längre in i evangeliet och hjälpa oss att få se. Därför tyckte jag att det var intressant. Vi vill nå längre, flyga högre och gå djupare. Och det finns så mycket utrymme och så mycket rum i Kristus att du kan gå både längre, högre och djupare utan att någon gång utdöma vem han är och vad han har gjort. Men precis som på den här tiden där det fanns en massa människor som på något sätt skulle definieras genom är du omskuren eller inte omskuren. Och det här var ju en sån stridsfråga att Paulus blir inkallad till apostlamöte i Jerusalem därför att han predikade att hedningarna behöver inte hålla judiska lagar. Hedningarna behöver inte omskära sig. Det räcker att du tror på Kristus så blir du frälst. Det här var jätteprovocerande. Och egentligen så är det ju väldigt märkligt att det är provocerande för att det är ju mycket skönare att bara tro på Kristus än att behöva omskära sig också, eller hur? Jag är jätteglad att inte man behöver omskära sig för att gå med i församlingen. Tänk om det här andra partiet hade vunnit. Då hade det ju varit så att vi har liksom dopgraven här. Och sen har vi liksom ett omskärelsebås jämte. Och jag känner inte för att vare sig utföra omskärelse eller bli omskuren. Nej, det är inte det som definierar dig. Utan Kristus definierar dig. Omskuren eller oomskuren har ingen betydelse. Utan det som betyder någonting, det är en ny skapelse. Och jag, när jag ser på vår värld och jag ser på vårt land, så ser jag ju att det är väldigt mycket yta, va? I hur folk definierar sig. I hur folk söker identitet. Jag har ofta tänkt på det när jag ser liksom sociala medier, Instagram, Facebook eller Twitter eller vad det nu är då, som man tittar på. Så är det ju väldigt sällan så att människor skriver, liksom postar, när de tar foton på sig och på familjen, att man postar bilder som återspeglar verkligheten. Utan väldigt ofta så gör du ju det för att du ska visa, liksom, och jag säger inte att det är fel, utan det är klart att det är underbart att kunna dela foton. Det är underbart att kunna dela med sig av vad man upplever. Det är underbart att få liksom, men någonstans i det här så upplever jag att det är så lätt att vi hamnar i att vi låter det yttre definiera oss. Det är så lätt när vi tittar på oss själva att man kommer in i ett tänk där jag låter de här yttre faktorerna definiera vem jag är och vad jag kan göra och hur Gud ser på mig. Det vill säga, om jag har lyckats, då tänker jag, men nu kan nog Gud välsigna mig. Och har jag inte lyckats, då blir det inte mycket välsignelse. Och sen är ju hela tanken över Sverige att på något sätt, om Sverige vänder om till Gud, så blir Sverige välsignat. Men om inte Sverige vänder om till Gud, så kommer liksom Guds dom över landet. Men i nya förbundet talar Gud inte på det sättet. Det finns ingen vredesdom över Sverige i nya förbundet. Det, inte därför att, att synden inte är allvarlig, men därför att på korset har Jesus försonat hela världen med sig själv. Och vårt budskap är att tala om för Sverige att vägen hem är öppen. Jesus har gjort ett fullbordat verk. Dörren är öppen för dig att komma hem. Omvändelse är inte en förutsättning för evangeliet, utan omvändelse är en konsekvens av evangeliet. Tro är inte en förutsättning för evangeliet. Tro är en konsekvens av evangeliet. Ordet för omvändelse i Nya Testamentet är metanoia, vilket betyder sinnesändring. Inte botgöring. Tänker liksom att omvändelse skulle betyda att genom att jag blir förkrossad och gråter och ber, så på något sätt kompenserar jag för saker jag har gjort i mitt liv förut. Och på något sätt så gör det att Gud blir glad med mig. Men det är inte det som omvändelse betyder. Omvändelse betyder sinnesändring. Det vill säga, när jag hör evangeliet och ser vad Jesus har gjort på korset, så blir omvändelse en frukt av det. Det står att tro kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Det är inte tro som gör evangeliet möjligt i ditt liv, utan evangeliets kraft gör att tron växer i ditt liv. Och jag tycker att det här är så underbart att se hur människor bara blir förvandlade på det här sättet. Jag tycker det är så underbart att se hur det här identitetsbytet bara slår igenom i människors liv. För ett litet tag sedan så var jag bad för en kvinna som var på en av våra konferenser. Och så skriver hon efteråt och säger att jag kom till den här konferensen full av ångest och självmordstankar och betryck. Och så hade jag liksom inget hopp i livet, och så bad ni för mig. Och sen så bara bröts makten av det där, och jag känner att jag har fått hoppet tillbaka. I våras här så var vi med och bad för ett äktenskap som var på väg att spricka. Och anledningen till det var att mannen i det här äktenskapet, han kom utifrån en väldigt trasig bakgrund. Och han hade på något sätt gått in under detta och låtit det definiera honom. Och när du låter ditt gamla liv, din trasighet, din brutenhet definiera dig, då kommer du alltid och det du fokuserar på kommer alltid få större kraft i ditt liv. Så vad som händer är att du ger det gamla livet makt över dig när du gör på det sättet. Så vi talar om för honom, du vet, det här med att du är förkastad, att du inte är inkluderad, att du inte får vara med. Det är inte evangeliet, utan det är en fiendens lögn. Och nu ska vi bryta makten av det här. Och så ska vi tala liksom evangeliet in i ditt liv. Hur Jesus har gjort någonting som förvandlar ditt liv. Hur det finns ett överflödande hopp. Och jag var tillbaka förra helgen i Helsingfors igen. Där det här paret finns. Och så ser vi att de har börjat en resa in i upprättelse. Och vi ska komma ihåg det när vi ser på människor. Så när du möter människor som inte röstar som du, inte tänker som du, inte har samma åsikt om allt som du vet, så är inte det deras första identitet. Utan deras identitet finns i Kristus. När vi ser på Sverige så är inte trasigheten, brutenheten det första, i alla fall som jag ser. Utan jag ser hela världen som korsfäst med Kristus. Och jag kommer ihåg när jag började se de här sakerna. När jag började gå in i evangeliet. Och jag mer började se de här sakerna. Då bestämde jag mig för att jag ska träna på det här. Och jag vet ju att de flesta av er som känner mig lite grann. Ni vet ju att jag gillar kaffe då. Så att jag går och sätter mig på ett café. Där det är en gata som, där folk går fram och tillbaka. Och sen bestämde jag mig, jag ska bara sitta och titta på folk. Och sen ska jag fråga den helige ande. Vad har du för kallelse? Och för planer för de här människorna? Och så sitter jag där. Och så börjar jag plocka upp och fånga upp saker. Och då det jag upplever den helige ande börjar ge mig olika saker. Vad är visa med? Ja, men den här personen har jag hopp och framtid för. Den här personen har jag ett fantastiskt liv för. Och så när jag kände att nu börjar jag kunna fånga upp, så var det, gör mig duktig på att förmedla det här till människor. Så att när människor jag möter, inte att jag hjälper dem att se att ditt värde, det du har fått, den du är, det som definierar dig, är inte din brutenhet, din trasighet, det du har gått igenom, din livsstil, utan det är Kristus. Och det är fortfarande en bön som jag har. Och jag vet att jag har misslyckats på det ibland. Och det tror jag vi gör allihopa. Vi säger saker som vi inte skulle ha sagt. Vi gör saker som vi ångrar. Men någonstans så tror jag att det är så viktigt att vi kopplar med den här bönen som Paulus ber. I Efesierbrevet 1. Och jag brukar be den över församlingen här. Jag brukar be den över mig själv. Och jag brukar be ut det när jag liksom ska åka till en ny kultur, ett nytt land, därför att jag vill se hela världen i Kristus. Då säger han så här. Efesierbrevet 1, vers 17. Eller vers 15 kan vi läsa ifrån, till och med vers 8, vers 19. Då säger han så här. Sedan jag har hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Så när Paulus ber, och jag tycker att det är fascinerande med Paulus, så att hans fokus i breven ligger väldigt ofta på saker inte vi har tänkt på riktigt, va? Har ni någon gång tänkt på till exempel att ordet lärjungaskap och göra lärjunga nämner inte Paulus överhuvudtaget i något av sina brev? Inte för att inte jag tycker det är viktigt, men när Paulus talar om hur vi kristna ska fostras och formas, så börjar han inte med vad vi ska göra, utan han börjar alltid med Kristus. Och därför så ber han inte om väckelse i Efesus. Han ber att församlingen ska få en vishet och kunskap om Gud. Och han ber att de ska förstå hur rikt på härlighet det arv de har fått det. Hur stor Guds väldiga kraft i dem är. Alltså han vet det, att när de ser Kristus i sig, när de ser allt vad Gud har gjort, när de ser sitt arv, sin nya identitet, så kommer det bli omöjligt att inte ge evangeliet vidare. Och det här är någonting som jag tror att vi behöver få tag på. Jag kan se det så tydligt i mitt eget liv, hur det här börjar förvandla mig. För att jag kommer, både jag och min fru, vi kommer från en ganska trasig bakgrund där båda våra familjer slog sönder utav missbruk och alkohol. Och min relation till min pappa var ju att han tog mig från mamma när han hade blivit utkastad för att han betedde sig så våldsamt. Och så ville han använda mig, vet ni, för att få pengar till sitt missbruk. Så det var det värde han definierade mig. Så jag växte upp med detta. Och jag växte upp med de här liksom självmordstankarna och känslan av att jag är förkastad. Och evangeliet till mig var ju inte att skärp dig så tar Gud emot dig. Utan evangeliet var att långt innan din jordiska pappa hade förskjutit dig och lämnat dig, så hade din himmelske fader utvalt dig. Jag tycker det är häftigt. Du vet, redan innan Gud skapade jorden så såg han dig. Och så sa han, säger Jesus, att ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Därför att han vill ha med dig. Han säger, innan liksom denna jordens grund var lagt, från evighet har han förutbestämt oss till att uppta oss som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. Och vad som händer när det här får ett genomslag i livet, det är ju att när du inte identifierar dig med trasighet och brutenhet längre, även om livet gör ont ibland, livet är orättvist, livet kan vara fruktansvärt tufft ibland och människor får gå igenom saker de aldrig skulle behöva uppleva, så är det ändå så att men din yttre frihet kan försvinna. Saker kan hända som talar om för dig att du inte är värd någonting. Du har liksom inget. Men Kristus, han talar annorlunda. Och när du tror på det, så är det, och lever utifrån det, och det får fäste i ditt liv, så kommer den här trasigheten att börja brytas av ditt liv. För sanningen är att oavsett var du befinner dig i livet just nu, så är du inkluderad och älskad av Gud. Och det finns någonting i det här som gör det jag kallar en genuin helgelse, om man vill prata om det. För att det är lätt för dig och mig att komma hit till kyrkan och veta hur vi ska bete oss, veta hur vi ska prata, veta hur vi ska se ut och veta hur vi ska göra. Men evangeliet förändrar ju inte dig genom ett yttre tryck, eller hur? Utan evangeliet, det är ju därför som hela tiden, och jag kommer tala om det med nästa gång här, jag ska predika om 2 veckor. Evangeliet talar ju inte till dig utifrån ett yttre tryck, utan gör någonting med ditt hjärta. Och det som Gud gör i ditt hjärta och det som händer här inne, det bär ju bestående frukt. Och därför så är det så underbart att Kristus är inte bara målet, utan han är ju vägen också. Det vill säga, han tar dig på en resa in i mer helande, in i mer upprättelse, in i mer av det som är ditt syfte och din kallelse. Och därför så ska inte du, när du sitter här och tittar på ditt eget liv och tänker, ja men jag är inte där än, jag har inte fått tag på detta, jag ser inte detta, jag upplever inte detta, så är det helt okej. Okay. Därför att du är på väg tillsammans med Jesus in i någonting fantastiskt just nu. Du är på väg tillsammans med Jesus in i något nytt som han har för dig. Och därför så ber Paulus så här: Gud, jag ber att du ska komma med visdomens uppenbarelsens ande. Så att människor får en rätt kunskap om Kristus, en uppenbarelse om Kristus. Som inte bara har att göra med att jag kan ge en bra teologi, utan som har att göra med vad som händer här inne i mitt hjärta. Va? För jag kan veta allt om en person utan att känna honom på djupet. Och när prövningen och trycket kommer, så kommer det inte att hjälpa mig. Men det som har hänt här inne, det håller. Och så ber han att jag ber att du ska visa dem vilket rikt arv som jag har gett dem. Alltså, du är en son och en dotter till din himmelske pappa. I Kristus har du fått en ny identitet. Jag ber att du ska visa hur oerhört stor hans makt är i dem som tror. Du har så mycket kraft i det. Och jag ska inte gå in något mer på tal om om hur man förlöser den kraften, utan på tisdag kväll 7:00, då kör vi kvällsbibelskola. Då ska jag tala lite mer om hur du betjänar människor, hur du vittnar för människor, hur du liksom betjänar i nådegåvan utifrån det här med identiteten och det nya livet. Så ni är jättevälkomna då om ni vill. Det kommer bli mycket mer liksom praktiskt, mycket mer hands-on på något sätt. Men i alla fall så är det så att han vill att du ska se att inom dig finns en kraft som förändrar världen. När jag blev frälst var det som att det fanns en tid på grund av all trasighet som jag upplevde att jag vill inte liksom träffa min familj. Jag vill inte jag fixar liksom inte att sitta på släktmiddagar och sitta. Därför att jag kände att det var så mycket jobbigt som var förknippat med detta i mitt hjärta. Och inte missförstå mig, jag har en fantastisk familj på många sätt. De har gjort sitt absolut bästa, men ibland så blir det fel ändå, va? För oss allihop. Men efter ett tag när jag började se Guds kärlek till mig och jag började se, då insåg jag ju det att vänta nu, jag har ju Guds kraft i mig. Min uppgift när jag har fått uppleva det här fantastiska evangeliet, det är att ge det vidare till dem. Det är att ge det vidare till dem. Och helt plötsligt så började jag se att jag är inte maktlös utifrån det lidande och det tryck som har funnits. Du är inte maktlös i den situation där du står. Därför att det finns en kraft inom dig som förändrar människors omständigheter. Och någonstans så finns det en lärdom utifrån Jobs bok. När Job fick uppleva en dubbel välsignelse tillbaka när han bad för sina vänner. Därför att hans vänner kom och talade om för honom att du går igenom det här på grund av det här och det här och det här. Att på grund av att du har syndat, på grund av att du har gjort fel, så drabbar det här dig. Men då är hela Jobs bok ett uttryck för att det inte är så livet funkar, utan vi lever i en fallen värld. Och det är inte så att Gud har kontroll och bestämmer allt som ska ske, utan vi lever i en värld där destruktiva, tuffa saker drabbar människor. Men vi lever också i en värld där Gud kan samverka allting till det bästa och ta din värsta smärta, det värsta du har varit igenom, och vända till en befrielse för så många människor. Han kan ta det som var en stötesten för dig och göra till ett trappsteg in i en ny välsignelse. Och vad djävulen alltid gör, jag ska avsluta med detta, ska vi be sen, det är att han är inte så intresserad, vet du, av dina omständigheter, utan han är väldigt intresserad av vad som händer här inne och vad som händer här inne när du går igenom tuffa omständigheter. För han vet det, att om han kan få dig att börja identifiera dig med dina misstag, börja identifiera dig med ditt gamla liv, eller du börjar titta på framtiden, så ser du inget hopp, va? Det är ju då som livet blir destruktivt. Det är ju då som du hamnar i en situation där det är svårt för dig att uppleva Guds kraft. Och den helige ande, han kommer ju alltid få förhärliga Jesus, och han försöker ju alltid peka dig på Kristus, vet du. För han vet att när du ser på Kristus så finns hopp och så finns förvandling. En gång efter en predikan så kom det fram en kvinna till mig och sa så här: Gud älskar dig, men inte jag. Och det var ju väldigt ärligt och fint sagt i alla fall. Men det är en bra början, för då kan man ha en ärlig konversation. Jag tycker inte det är så hemskt, utan det är okej att folk har både den ena och den andra tanken om mig. Så. Men jag sa det, att det är ju skönt att Gud älskar mig i alla fall. Och då är det väldigt gott att jag kan ha min identitet i det. Och inte i människors åsikter, min egen insats eller hur mitt liv ser ut just nu. Därför att mitt liv kommer förändras. Människors åsikter om mig förändras. Min egen insats är en högst bräcklig grund att bygga något bra på, kan man säga. Det har jag sett så många gånger. Och ibland så gör man bra, eller tror man att man gör rätt och så blir det fel. Och ibland så tycker man att man gör fel och så blir det rätt av det i alla fall, va? Därför att när Gud är med så vänder han på saker och kan göra något fantastiskt av det. Men jag bara kände det, att jag vill bara ge det till dig här. Lyssna inte på den här rösten som säger till dig att det finns ingen framtid, det finns inget hopp för dig. Du är fast i dina omständigheter. Lyssna inte på den här rösten som talar om för dig att du är inte älskad, du är inte välkommen, du är inte innesluten. För det är inte Guds röst. Utan Guds röst är talar om för dig att du är utvald, du är älskad, Du är välsignad. Gud har framtid och hopp för dig. Gud vill komma in och göra någonting nytt i ditt liv. Och de omständigheter du går igenom nu kanske är jättetuffa för dig. Men omständigheterna förändras. Och Jesus är densamma igår och idag och så och i all evighet. Och det här tror jag att Sverige behöver höra. Det här tror jag att våra politiker behöver höra. Det här tror jag är lösningen på hela liksom den här rasistfrågan, diskrimineringsfrågan. Därför att i Kristus så är vi inte slav eller fri, jud eller grek, man eller kvinna, utan alla har vi blivit ett i Kristus. Därför att det är han som definierar oss. Vi tackar dig just nu, Fader, för din närvaro. Vi tackar dig just nu för din kraft och din välsignelse, Gud. Jag bara ber dig just nu om att du ska komma och betjäna in i våra liv. Helige Ande, tack att du kommer just nu och bara tala in i våra hjärtan. Jag ber att du ska tala in i varje del av våra liv där det kan finnas hopplöshet, modlöshet, uppgivenhet. In i områden där liksom trasigheten kan ha talat väldigt högt och smärtan och mitt misslyckande, förkastelse och olika sådana saker. Att du bara ska komma med din kärlek och bara tala in just nu. Jag ber att du ska komma med hopp till den hopplösa och styrka den verklandes knä och komma med mod till den modlösa. Och bara göra någonting nytt, Gud. Jag ber dig, Fader, om att du ska beröra oss var och en just nu på ett väldigt starkt sätt. Jesus. 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 Ska bjuda in till förbön här. Har du någon gång tänkt på vad det betyder att Kristus finns i dig? Det betyder ju att han har gjort dig så ren och så helig att han faktiskt trivs i dig. För ni vet ju att Kristus och orenhet och betryck och så här funkar ju inte något bra ihop. Men han har renat dig, han har helgat dig. Du är hans tempel. Han bor i dig just nu. Och han vill bara betjäna dig i det här. Och jag har ju känt att du kan finnas här idag som bara har gått med en fel identitet och känt att nej, men det är inte så bra med mig. Jag har inte lyckats. Jag har liksom inte fått till det. Mitt gamla liv och mina omständigheter talar om för mig att jag är körd. Skulle vi vilja be för dig just nu? Vi har förebedjare här idag. Och de kommer att finnas in i bönerummet här. Det kommer finnas förebedjare som står här vid. Och jag kommer också vara med och be. Du kan gå fram och tända ett ljus. Tänka på någon och be för någon. Men det viktiga nu, det är att vi kommer inför Gud på något sätt. Ja.